Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Och programledare är Annika Hamrud.
Idag har jag två kvinnor här. Och den är första här, Inas Hamdan. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Du har alldeles nyss fått ett pris av oss här.
Ja.
Nämligen Gyllene Bjällran. Grattis.
Tack så jättemycket.
Men alltså Inas, vi tycker ju förstås att det här är det bästa priset. Men det verkar som att du får priser hela tiden.
Ja, det verkar så. Men alla priser är jag lika glad för. Men Gyllene Bjällran är lite extra glad för.
Är det lite extra? Ja, bra. Ja, bra. Den andra personen vi har här är nämligen hon som har varit ordförande i juryn som har valt ut Inas till pristagare. Och du heter My Wingren.
Ja.
Ja, men du har också fått priser.
Ja, det har jag. Ja. Men det är lite roligare att dela ut priser.
Är det
det? Ja, det är jättefint.
Men berätta, vilka priser har du fått?
Jag har fått en guldspade. Jag har blivit nominerad till Stora journalistpriset och så har jag vunnit Pri Europa.
Pri Europa.
Ja, för en radiodokumentär tillsammans med Daniel Öhman på Sveriges Radio.
Vilka mer priser har du fått av Inas?
Jag har vunnit Stora journalistpriset. Jag har fått Anne Jakobsens minnespris i Norge. Jag har fått SKMs Elsa-pris och så har jag fått Gyllene Bjällran.
Har du ett rum för dina priser?
Ja, men det har väl alla.
Ett helt rum. Mm. My, kan inte du berätta lite grann om varför Inas fick det här priset?
Ja, men Gyllene Bjällran är ett ganska nytt pris. Ett pris för att lyfta journalistik som sysslar med fact-checking. Som är kanske särskilt duktiga på att redovisa hur en faktagranskningsprocess har gått till eller där man har lyft ett ämne som rör desinformation och påverkan på olika sätt. Och du har ju vunnit pris för din granskning av Al Jazeera.
Ja. Berätta Inas, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
Det började egentligen vid årsskiftet 22, lite innan där också. Och då märkte jag att inom arabisktalande grupper och på sociala medier så började det snackas väldigt mycket om någonting som hade tagit fäste sedan alltså lång tid tillbaka. Och det är idén om att socialtjänsten kidnappar barn eller tar barn på lösa grunder. Men helt plötsligt så såg jag alltså det här explodera. Och när jag frågade runt om det så var det en kreatör som man återkommande hänvisade till. Och jag märkte verkligen hur mycket den här kreatören som inte har någon koppling till Sverige överhuvudtaget men intervjuade personer som lever i Sverige pratade jättemycket om socialtjänsten och målade en väldigt mörk bild av ett Sverige där socialtjänsten riktar in sig mot muslimska familjer för att kidnappa deras barn och sexuellt trakassera dem, droga dem och gärna ge dem till homosexuella. Du vet. Allt med hemskt som man har som man tänker på om man är fundamentalist. Sådär. Och kort därefter, alltså direkt i månaden så såg jag hur globala alltså enorma mediebolag började publicera information eller desinformation från hans kanaler helt utan att faktakolla det. Och som arabisktalande, det var främst på arabiska men också en del på turkiska. Som arabisktalande så kunde jag se en systematik i detta som inte gick att översätta till svenska. Så jag skrev gång på gång om enskilda fall där detta pågick. Men jag kände inte att andemeningen kom fram att det här är inte slumpartat. Så året därefter så hade ju ChatGPTs första version kommit ut. Eller första offentliga version. Och jag älskar att använda nya verktyg i min journalistik. Och tänkte, men här kanske man kan få till någonting.
Mm-hmm. Fick du det?
Ja, men det, man kan inte säga. Jag kan säga så här att ingen datajournalist som har hört om min metod. Jag har ingen datajournalistisk bakgrund. Jag har ingen programmeringsbakgrund. Och alltså, träffar jag en datajournalist och berättar om min metod. Så drar de sig nästan i håret av rädsla av hur ineffektivt det är. Men alla andra som får höra på hur jag gjorde tycker, ja, ah, men det här var ju rätt så bra. Och tidsbesparande. Och det jag gjorde var egentligen att det här var innan, alltså så, i ChatGPT lingo så här är det här stenåldern. Det här är långt, det här är mer än ett år tillbaka i tiden. Så det var andra tider helt enkelt. Så det jag gjorde var att jag gick in på aljazeera.net som är Aljaziras arabiska sajt. Jag klickade in mig på deras Sweden tag och öppnade upp. De hade alla artiklar som är taggade med Sverige i tur och ordning. Och öppnade upp 100 stycken, sparade ner dem i ett dokument och bad ChatGPT och samma ge mig nyckelord för varje artikel med väldigt specifik prompt och sådär. För varenda artikel, så 100 gåner. Och jag bad om 4 nyckelord varje gång för att ett återkommande nyckelord var i Sverige och jag ville ha 3. Så till slut hade jag 300 nyckelord. Matade in det i ChatGPT igen och fick data över vad det Al Jazeera skriver om. Så det var metoden och sen så gjorde man det journalistiska arbetet med att okej, men hur skildrar de här nyckelord, alltså så, de här fokuspunkterna som vi har kunnat fastställa här.
Blir du förvånad över resultatet?
Nej, för att jag hade ju hållit på att öppna upp och jag kunde ju se egentligen i den här puffbilden vad ämnet typ var. Men det var kul att kunna ha data på det, för det är ju alltid en utmaning att som arabisktalande så och person som har den här bakgrunden som jag har kan jag ibland se saker som jag vet, och det är oftast så att alltså det oftast handlar det om diskriminering, rasism, utmaningar som olika minoritetsgrupper upplever. Men eftersom majoritetssamhället ännu inte har fått nys om det så är det väldigt svårt att hitta data på det. Och det gör att jag ofta i mitt arbete måste lägga ner det. För att jag kan inte, alltså som journalist är det viktigt att jag skriver om trender, inte om anekdoter. Mm. Så det var väldigt skönt att ha data på det och verkligen säga att alltså, jag hade ju inte berättat för ChatGPT vad jag sökte efter. Mm. Och det var, den själv hade kommit fram till den resultatet som var min hypotes. Så när jag skickade min prompt in till ChatGPT så var det aldrig att jag nämnde att ja, men kolla efter de här ämnena.
Utan de togs liksom fram organiskt.
Ja, alltså så det som ChatGPT då tog fram var ju att Al Jazeera i princip fokuserar på ja men bara generellt 4 ämnen. Det var 4 nyckelord som var mest återkommande. Det var NATO. Det var här 2023 artiklar 2023, så det var väldigt självklart. Koranbränningar. Turkiet blev ett återkommande nyckelord och sen barnkidnappningar. Och jag tänkte först, ja, men vad betyder detta? Särskilt Turkiet, frågetecken där. Jag tänkte, har någonting blivit fel? Men det jag kan säga är att så här, förutom barnkidnappningar och det här Turkiet, frågetecken, grejen, så var det ju i samma linje som annan global media fokuserade på Sverige. Ja, de kanske utvidgade debatten lite mer. Men anledningen till varför detta var intressant, att vi hade data, var för att nu kunde vi visa sen på hur de rapporterar om dessa ämnen. Så när de rapporterar om koranbränning så säger de inte att det finns en högerextremist som rapporterar som bränner koran i Sverige. Utan de säger att Sverige, alltså det hela narrativet är att i Sverige uppmuntrar man till att bränna koraner. Men man får inte bränna Toran, Israels flagga, regnbågsflaggan eller svenska flaggan. Mm. Och det är hela andemeningen som alltid framkommer. Det är det som är problematiskt. Det är inte självaste, även om det är missvisande att bara rapportera om dessa ämnen, så har de rätt till att fokusera lite sådär. Det är inte balanserat, men det är inte desinformation i den meningen. Mm. Samma sak med socialtjänsten. Att, ja, men de kan säga att många personer med utländsk bakgrund tror litar inte på socialtjänsten. Men det var inte det som vi såg. Utan de gick till väldigt små kanaler, tog deras overifierade berättelser och pumpade ut det för sina miljonpublik och skapade ett narrativ om Sverige som kidnappar muslimers barn och ger dem till homosexuella. Och igen, väldigt fruktansvärt och går helt och hållet emot journalistiken. Mm. Och sen det här Turkiet var det mest spännande, för att jag tänkte först att men handlar det om NATO? För att deras NATO-rapportering var helt okej. Det var ingen sån här lika stor problematik som jag kunde se med de andra två. Men vad handlade Turkiet om detta? Nej, för att jag kunde se att Turkiet förekom i artiklar som inte handlade om NATO överhuvudtaget. Men det jag kom fram till där var ju att anledningen till varför Turkiet kom som nyckelord var för att Al Jazeera använde sig av en turkisk nyhetsbyrå vid namnet Anadolu Agency. Och Anadolu Agency är ägd av den turkiska staten och enligt Turkiets vetare kontrollerad direkt av Erdogans kontor. Och där var det superspännande för att detta upptäckte jag bara på grund av AI. Jag visste inte, det här var inte min hypotes överhuvudtaget.
Nej.
Men det vi kunde upptäcka var att turkiska staten förde en form av informationskrigsföring mot Sverige under en period där vi försökte gå med i en militär försvarsallians.
Det, ja.
Ja.
Nej, men det är ju jättehäftigt också att du kunde hitta saker som du faktiskt inte hade sett tidigare med hjälp av den här metoden.
Absolut, och jag brukar säga så, det som var bäst här var ju att om jag hade gjort detta manuellt så skulle det tagit mer tid. Idag skulle jag kunna göra hela granskningen på 3 minuter.
Mm.
Det här tog mig en halv dag. Manuellt skulle det kanske ta mig 2 dagar.
Mm.
Men det tog också bort, alltså som människa som hade en hypotes, så skulle jag kanske sett koranbränning nämnas i ett stycke eller en bisats eller till och med en parentes. Och i min iver för att, alltså så bara av mänsklig natur, så kanske jag skulle överdrivit förekomsten av det jag sökte efter.
Mm.
Eller ens underdrivit det för att rätta mig själv, allt sånt där. Här kan jag ju ärligt säga att ChatGPT visste inte vad jag letade efter.
Mm.
Det enda jag bad den om är att hitta nyckelord för dessa artiklar som är taggade med hashtag Sweden. Och därför så tog man bort den här AP-hjärnan som kan vara bra för mycket. Men kan ibland också vara väldigt ivrig.
Mm.
Och jag känner mig större tillit till resultatet på grund av det.
My, vad tänkte du när du läste de här reportagen som Ina skrev?
Alltså jag tyckte, jag väljer väldigt, alltså jag är också ett fan av journalistiska metoder. Och jag tyckte om enkelheten i den metoden som du har använt. Att du kunde liksom berätta en mycket större berättelse. Som jag faktiskt själv blev... Jag blev både imponerad av ditt arbete men också chockad över resultatet. Jag trodde inte att det var så illa. Och så otroligt viktig journalistik för att berätta om ändå liksom i vilken värld vi lever i och hur vi blir påverkade på olika sätt.
Mm.
Du har ju gjort några jobb tidigare, Ina. Så jag träffade en socialdemokrat här om veckan som sa att hon tyckte att din analys av partiet Nyans och det att det var du som har förklarat hur de förlorade valet.
Ja, alltså analysen. Ja, men året innan jag vann Stora journalistpriset blev jag och min kollega Dan Ivarsson nominerade till Stora journalistpriset på grund av vårt avslöjande av antisemitismen och alltså islamofobin som fanns i partiet Nyans, som var det tills idag det största partiet utanför riksdagen och var ett nytt startat parti som menade att de skulle vara alla minoriteters försvarare. Så det här gick ju rakt in i emot det de menade att de var. Och vi kunde visa på grova former av konspiratoriskt tänkande med dessa drag av hat mot olika minoritetsgrupper.
Ja, så du har gjort flera jobb helt enkelt. My, kan vi inte berätta lite grann om vad du har gjort? Vi har kanske några yngre lyssnare här som inte kommer ihåg när du var med och gjorde det här avslöjandet om väldigt många rasistiska kommentarer.
Ja, men det var väl liksom mitt första journalistiska projekt kan man säga. Tillsammans med Expressen så avslöjade vi.
Vilka var vi då?
Jag tillsammans med en grupp som kallar oss Researchgruppen. Vilka som låg bakom kommentatorsfält på olika rasistiska nyhetssajter. Vi var liksom intresserade av vilka är det som gör de vanligaste kommentarerna. Då var det sajter som heter Avpixlat och Fria Tider. Och
vilket år var det?
Det här var 2013 tror jag. Och då var de väldigt, det var väldigt, väldigt liksom, aktiva sajter. Och ja, vi vi använder olika också tekniska, ganska avancerade sätt att försöka identifiera vilka som låg bakom. Vilket fick ganska mycket konsekvenser, framförallt i samband med valet. Flera, liksom, Sverigedemokrater blev avsatta på grund av saker de hade skrivit i kommentatorsfälten. Liksom under då anonyma namn.
Men visst var det så här att Åkesson gick ut och sa att om det är någon hos oss som är rasist så får de avgå.
Ja,
och sen visade det sig att ni avslöjade ganska många där.
Ja, jag vågar inte exakt säga vad det var, men jag vet att liksom, strax innan vår publicering hade Sverigedemokraterna gått ut och sagt att vi vill inte ha rasister i vårt parti. Det är viktigt för oss att ta det ansvaret. Och sen i samband med publiceringen så var det då väldigt många som blev avsatta i samband med att de hade skrivit just rasistiska saker.
Och det var då ni blev nominerade till Stora journalistpriset. Vad synd att ni inte vann då.
Ja, men det har ändå, jag gick fortfarande i skolan när jag gjorde den publiceringen. Så det var också ett annorlunda sätt att kanske starta en journalistisk karriär.
Det finns vissa likheter mellan er här. För du har ju inte jobbat så länge på Sydsvenskan.
Nej. Jag blev nominerad till Stora journalistpriset första gången 2 månader efter att jag tog examen. Lite efter dig.
Ja. Du vann.
Nej, första gången vann jag inte.
Nej, då var du nominerad.
Ja.
Nej, men då, det är klart att det är liksom en bransch som kanske inte alltid är helt lätt att komma in i, den journalistiska branschen. Och det är aldrig dåligt att få priser. Sen, för mig har det liksom varit viktigt att jag kan liksom göra det som jag är mest intresserad av. Att titta in i de miljöer som jag vill titta in i, att försöka förstå hur saker funkar. Så att jag har nog ändå kanske inte allt, jag har ändå liksom valt att göra mina egna vägar. Liksom en anledning till att jag fortsätter vara frilans. Att jag får titta i de miljöer jag vill. Och det känns också som att jag har en del liksom, gemensamma nämnare.
Jag är ju inte frilans. Jag skulle inte klara av den paniken. Nej. Men någonting som jag alltid varit fascinerad av har ju varit att de här granskningarna av högerextrema grupperingar. Medan vi ser att högerextremismen ökar återigen. Och så, men under många år har det, ja, de har organiserat sig på ett annorlunda sätt och sådär. Och som ny, alltså journalist som kom in i branschen alltså så, på 20-talet här, så har jag varit rädd för att ta in mig just det på grund av att det är så många duktiga som har redan gjort detta och insatta i det. För någon som vill gå in i, tar över intervjuarrollen.
Ja.
Men om någon vill gå in i just det där, vad har du för tips?
Men att vara intresserad, att vilja förstå, det tror jag är det viktigaste. Att, mycket tror jag när man tittar på extremistiska miljöer, att förstå att människor som går in i dem oftast inte är, ja, men det man kan säga, liksom onda. Utan det finns alltid en nyans, man har alltid en orsak till varför man väljer de miljöerna och varför man stannar och varför man blir radikaliserad. Det senaste året har jag tittat väldigt mycket på hur unga går in och radikaliseras i liksom, digitala miljöer inom högerextrema grupper. Och många av dem har gått in för att de har liksom, en stark övertygelse om att barn inte ska råka illa ut. Eller att det har varit liksom en grupp jag tittar på som har, eller faktiskt flera, som har, men unga killar som är väldigt engagerade mot pedofili. Som går in i de grupperna för att på något sätt så här, stå upp och hjälpa sina liksom andra vänner och som jag sen har liksom kunnat se radikaliseras liksom framför mina ögon. För de snabbt går in i miljöer där man pratar om våld och plötsligt är det inte längre våld mot pedofiler utan våld mot muslimer, våld mot hbtq-personer. Liksom en miljö där man plötsligt suddar ut gränserna för vem.
Ja, men de känner jag till, för jag bevakar mycket TikTok.
Mm.
Och det här är ju en fråga som unga brinner för verkligen. Och det finns ju aktörer som inte tar till våld. Men hänger ut personer som försöker, ja men, pedofiler helt enkelt. Eller anklagade pedofiler. På sociala medier och sen så i kommentarsfälten så är det ju alltid rekrytering till de här grupperna.
Mm.
Alltid.
Mm.
Och så går man in i dem och så som vuxen i rummet så kan man ju direkt känna, oj, det här är ju är inte så bra även om man förstår. Mm.
TikTok känslan. Säger du. Mm. Ni två hänger båda på TikTok. Ja. Visst är det så? Mm.
Alltså jag hänger där inte som privatperson.
Nej.
Men
nej.
Jag hänger där som journalist.
Ja.
Får jag skämmas då om jag säger att jag hänger där också som privatperson?
Nej, absolut inte. Det är mest att jag är för gammal, tror jag. Alltså, jag känner mig så gammal när jag går in. Det är någonting med att till och med loggan rör sig. Jag blir så överväldigad.
Jag älskar TikTok. Alltså, så, jag tycker att det finns så mycket kritik för vad TikTok är. Och vad det gör med ungas hjärnor och hur det radikaliserar. Sådär. Så för mig som journalist så är det en fantastisk källa att hitta stories, granska grupper och att problematisera appen.
Mm.
Men som privatperson som ändå känner att jag kan ta ett visst ansvar och inte hamna i den, så har jag lärt mig supermycket på den appen.
Mm. Alltså, vad lär du dig då?
Alltså gud, alltså, jag vet
jag
inte.
Jag känner mig ju jättegammal när ni pratar om det här. Men vad är det som är så lockande med TikTok?
Okay, det är en never ending algoritm som tränas på vad du tycker är intressant.
Mm.
Så det är så, för varje gång du tycker om någonting så anpassar sig algoritmen till just ditt gillande, din smak och dina intressen.
Mm.
Så där har jag lärt mig allt ifrån till exempel lingvistik, alltså så vart vissa olika ord, var de kommer ifrån och sådana där, till få ett nya perspektiv på ja, men hur föräldrar ser på sin roll som förälder och olika hobbies som jag lärde mig att virka på TikTok. Och recept, musik. Alltså unga idag, särskilt de födda på 00-talet. Jag är född ett år innan 00-talet, ja. Så jag kan säga 00-talet. De ungarna. De använder ju, alltså så, 70% av personer födda på 00-talet i Sverige använder appen varje dag. Mm. Och de lägger upp varenda del av sina liv. Och mycket av det är kreativt, kul, fint.
Mm.
Men som journalist som bevakar detta och vill värna barnens och barn och ungas och samhällets bästa.
Mm.
Så har jag panik över vad det är som pågår. Men det finns jävligt mycket coolt.
Ja, men så är det också. Men liksom alla sociala plattformar, tänker jag. Och att det är så otroligt viktigt att också plattformarna tar det ansvaret för att motverka radikalisering eller liksom spridning av liksom desinformation.
Men det är nästan som om TikTok är ju byggt för att det ska vara sådär.
Ja, jag har till och med ett exempel från en högerextrem grupp som jag var inne och tjuvlyssnade i ett samtal de hade på Telegram där de pratade om TikTok. Där liksom högerextrema ledare själva reflekterade över att de fick så oerhört mycket liksom spridning på TikTok. De var alla förvånade över att de får så mycket delningar, att de får så mycket visningar och att de får ligga kvar så otroligt länge.
Och det är alla radikala grupper. Jag har ju kollat på islamister, men jag har också kollat på alltså så andra former av skadlig material som främjar ätstörningar, rasism bara generellt, scamming, för ekonomisk scamming som alltså så har skadat unga enormt. Och allt detta ligger kvar och går helt oemotsagt för att TikToks kommentarsfält är värdelöst och är anpassat till algoritmen också.
Mm. Ja, och liksom även i utformningen så är det som att det inte är så stort fokus på kommentatorsfältet. Så därför så blir det inte heller att man förklarar inlägget, utan det står alltid på något sätt.
Du berättade förut om att du hade sett ett kommande terrorattentat som lades ut på TikTok.
Mm, det var en högerextrem grupp som planerade en rad olika attacker, våldsattacker mot moskéer, synagoger och ambassader runt om i Europa. Det var liksom namngivna platser där de sa att det här kommer ske 16 oktober. Själva liksom gruppen var ett sätt att rekrytera till de här attackerna. Mm. Men det var också personer i kommentatorsfältet som sa: jag är med, jag kommer gå med, jag har redan beväpnat mig. Det var väldigt otroligt liksom grafiskt och utskrivet. Jag var oerhört chockad över att det dels hade, liksom redan när jag hittade det, hade legat ett tag. Och att efter att jag hittade det så fortsätter det ligga kvar. Sammanlagt så låg det nästan 2 veckor innan det blev borttaget av TikToks moderatörer.
Nej, men jag tror också att många
vuxna. Och vi kan väl säga att det blev inga
attacker. Det blev ingenting, nej. Och jag tog kontakt med polis och säkerhetstjänst när jag såg det.
Mm.
Nej, men jag tror att många vuxna inte förstår hur pass alltså dåligt det här, alltså det blir ju som en bubbla som unga, beroende på var algoritmen, och det kan vara bara så ett litet intresse, man kan till exempel ens religiösa identitet, eller att man har bara vid något tillfälle förstått att man är till exempel vit eller whatever. Och så känner algoritmen av detta, och har man någon anledning att gå in i den vägen och vara intresserad av det som kommer fram, så hamnar man i det och normaliserar det så enormt att man inte vet att det här är problematiskt. Och det jag har sett är ju allt fler influerare, med alltså så, några av Sveriges största influerare som kan uttrycka sig antisemitiskt, rasistiskt, hatiskt generellt och konspiratoriskt specifikt sådär. Och gå helt oemotsända.
Fast egentligen är de influerare av någonting helt annat.
Exakt.
Ja, och de är inte politiskt i huvudsak.
Absolut inte, nej.
När högerextremistiska grupper, de är ju oftast att de lockar in unga genom att de påstår mycket om träning. Ja. Att liksom, man är intresserad av att lyfta vikter eller att prata om vilken typ av mat man ska äta för att det är mycket muskler. Men även saker som är liksom angränsande till spel. Att många högerextrema influencers, det de kanske framförallt postar om eller gör videos om, det är när de själva sitter och spelar. Och sen får man liksom med unga in i ett mycket mer ideologiskt ramverk genom de där liksom ingångarna som är mycket mer allmängiltiga och som jag inte alls tror att vuxna förstår att deras barn är inne i.
Nej, men någonting jag tänker på ibland, alltså så, myndigheten för psykologiskt försvar är ju nyskapad och de är inte, det finns utvecklingspotential där kanske, men någonting som de gör väldigt bra är att de har påpekat just det här hur humor kan användas i desinformation. Men deras kampanj för att informera om detta slog ju så himla hårt för alla bara, åh kolla, staten försöker reglera komedi. Men det är inte poängen. Utan alltså, det man ser är ju att alltså, så alla dessa radikala sidor använder ju memes och olika former. Alltså en sak som jag har noterat och som nog måste bli nästa grej man fokuserar på i svenska samhället. Alltså det är den snabbast växande invandrargruppen i Sverige. Det är ju indier, personer med indisk bakgrund. Och rasismen, personer med indisk bakgrund får utstå på grund av alla dessa memes och skämt som har kommit ut på sociala medier. Det är ju nästa grej jag tycker att journalistiken borde titta på. För att går man till vilken skola som helst och pratar med personer med indisk bakgrund där, då kommer man se rasism.
Okej.
För specifikt kanske för en podd?
Nej, jag hade ingen aning.
Nej.
Det är just det där som jag uppskattar med dig, Inas, och med andra kvinnor som du som kan ett språk som inte vi kan. Och som är i den åldern så att du tittar på TikTok. Det blir ju, vi behöver ju det. Vi behöver ju det. Och hur skulle det annars bli om vi inte fick den här typen av rapportering?
Ja, alltså att media rapporterar om unga människors villkor tänker jag är så oerhört viktigt.
Det är så otroligt viktigt. Och alla vill ju egentligen läsa det. Alltså det är det alla vuxna undrar. Vad är det de tittar på? Det är när vi pratar om begränsa tiden. Men
liksom inte så här, hur kan vi dela deras... Jag tänker också det att jag tror att många liksom vuxna som har barn, de förstår inte hur TikTok funkar.
Nej.
För att man själv är på helt andra plattformar. Mm. Man är på Facebook och pratar i kommentatorsfält med andra. Eller man är på Instagram och delar en helt annan typ av innehåll. Jag tror inte riktigt att man förstår vad man blir påverkad av hur liksom, de här grupperna fungerar. Även i liksom, Discord och andra sådana plattformar där det är mycket mer så här, community-bildande.
Alltså, och här måste man ju notera att föräldrar och farföräldrar som har varnat barn och unga för sociala medier är själva väldigt lätta offer för desinformation väldigt ofta. Och det gör att ungarna går ytterligare längre ifrån för att lita på dem, för att de har inte, de här föräldrarna har inte, eller vuxna i rummet har inte den här förståelsen av hur man förhåller sig källkritiskt. Och så kommer unga in, alltså så om vi bara tar plattform, alltså Twitch tycker jag är superspännande. Mm. Fem av de största politiska Twitch-streamers, det Twitch är ju annars en site för att streama spel, alltså när man direkt sänder när man spelar spel. Mm. Men många har gått in i politik. Fyra av de fem största av dessa har ett tydligt pro-Ryssland-narrativ i Ryssland och Ukraina. Mm. Kollar man på TikTok.
Hur stora är de när du säger att de är stora?
Jag kan inte säga med miljons, alltså mer än alltså, tiotals miljoner, kanske fler. Alltså fler än finns många länder.
Ja.
Det är så. Ja.
Pratar du internationellt?
Ja, internationellt.
Ja. Tiotals miljoner följare.
Ja. Ja. Om inte mer. Mm. Vi går vidare till TikTok där alltså så, rasism kan normaliseras, men också generellt en attityd mot alltså skolgång. Att man inte ska gå i skolan, att det är en Matrix-idé. Alltså det är där Andrew Tate och alla de här horribla män som har förespråkat en otroligt sexistisk syn på kvinnor har lyfts, och där inne i det antikunskaps ideal. Och X kan man inte ens prata om där, som det är bottar som radikaliserar allt och alla. Mm. Och så har vi inte ens gått in på Meta. Alltså det är fruktansvärt.
Mm. Men du, My, du har ju nu i ett decennium nästan suttit och läst högerextrema. Mm. Blir man inte... Hur mår man efter att ha sett så mycket hemskheter?
Jag brukar tänka att jag har en knapp i huvudet. Och så sätter jag på den när jag sätter mig och jobbar. Och sen stänger jag av den när jag liksom stänger datorn. Mm. Och det har funkat jättebra fram till det sista året skulle jag säga.
Aha.
För efter det så var det... Men dels tror jag för att jag började se mycket mer konkret våld på nätet. Och att det var väldigt mycket våld som planerades. Så att jag mycket högre grad än innan började se att folk planerade våldsdåd. Och det gjorde ju... Men kanske gjorde det att jag inte kunde stänga av. Att jag kunde inte trycka på den där knappen. För jag visste ju inte vad de skulle skriva härnäst. Att det blev väldigt mycket svårare att liksom inte bara hantera en föreställning människor har om andra liksom människor, utan när de faktiskt började planera saker som jag kanske kunde förebygga. Mm. Så då började jag på liksom ett helt annat sätt tänka, men hur kan jag ta hand om mig själv i det här? Ja. Hur kan jag fortsätta granska den här miljön och ändå inte bränna ut mig? Och det har varit lite klurigare, tror jag. Men jag tror den är viktig, att kunna stänga av, kunna liksom ta en paus, kunna gå därifrån. Sen har jag också granskat liksom andra grupper och andra, liksom titta på sjukvård, och jag har granskat polisen och varit inne i väldigt många andra miljöer. Och det är också bra att för mig i alla fall, att inte bara fastna på en radikal grupp.
Och häromdagen så var det faktiskt premiär på en film om dig på Stockholms filmfestival.
Oh.
Ja.
Det är fortfarande lite märkligt.
Det är lite märkligt, ja. Mm. Vad heter filmen?
Den heter Hacking Hate. Mm. Och den handlar just om extremistiska miljöer på liksom, sociala medieplattformar. Där jag bland annat har via fejkprofiler blev inbjuden till en högerextrem organisation. Och började kartlägga grundaren. Efter att jag identifierade honom kunde jag se att han hade en hel del märkliga kopplingar till Ryssland. Så ja, den handlar om det.
Hur lång tid har det tagit att spela in den här filmen?
Vi har jag och Simon fick, som är regissör, Simon Klose, vi fick kontakt för 8 år sedan. Sen har vi inte arbetat med det så länge, utan jag skulle säga att vi kanske har jobbat till och från då i 4-5 år.
Mm. Oj, det är stort att den kommer ut nu. Och någon gång här i vår så kommer man kunna se den på SVT också.
Precis, först har den biopremiär. 17 januari kommer den ha biopremiär. Och sen efter det så kommer den på SVT.
Wow, det är stort.
Mm.
Men Hacking Hate, det leder till den andra frågan här som vi brukar prata om i Bjällran. Hat mot journalister och hot. Ni två har väl fått ganska mycket sådant i ert liv.
Ja, Ja, det känns som vi båda är inne på ämnen som brukar generera det. Det är väl också så att är man kvinna så blir man...
Absolut. Men jag tänker att de du kollar på har ett betydligt större våldskapital också.
Jag tänker så här, det är alltid svårt med det. Man kan ju aldrig veta vem som ska göra vad. Det är som att hot och hot om våld är alltid en miljö som man aldrig riktigt kan mäta om man kommer bli utsatt eller inte. Att det är det som är det jobbiga. Mm. Eller för mig i alla fall.
Mm. Jag tycker det är superspännande. Jag pratar med kollegor som har jobbat... Och särskilt under 90-talet så har de ofta nämnt alltså så, ja men hur det var ju nynazister som satte bombar under bilar nu och, och vi har ju sett alltså så, om man kollar på hat och hot mot journalister så har det ju generellt varit just nynazister och högerextrema. Ja.
Man kan drabbas från flera olika håll. Jag läste i tidningen Journalisten här om att det var en SVT-reporter som de hade hittat i en telegramgrupp som var utsatt för. Och det är den gängkriminella nu då, som har gått. Så att, ja, det kanske vi inte trodde för några år sedan att det är så det skulle se ut. Det är svårt att veta vad som är värst och vad som är farligast. Men det, om vi bortser från det som är farligast så är det ju att det här att ständigt leva med att inte veta vad som kommer i mailboxen. Hur orkar man få sånt där tillskickat sig?
Alltså jag tänker, för mig så har journalistik alltid varit... en lagsport. Det är därför jag inte kan vara frilansjournalist. Även om du säkert samarbetar med en massa. Men jag älskar den här redaktionsmiljön och samarbetet i det. Och sen att jag alltid ser... Alltså så. För mig är journalistik också en efterfrågevara. Sekunden folk inte längre vill ha journalistik. Så kan vi, och vi vet att samhällen i vissa fall slutar vilja ha journalistik. Alltså så. I länder som har väldigt svag demokrati, även om det kommer en alltså så väldigt bra journalistik, så kommer folket i vissa fall säga nej till det. Och det finns ett visst ansvar att efterfråga. Vi har ett ansvar som journalister att ha en hög nivå på vår granskningar, men det finns ett ansvar för folket att vilja ha opartisk och oberoende journalistik. Och för mig, så länge jag ser den här efterfrågan och har respekten av mina kollegor och samarbetar med dem och känner att det går, då kan jag sova gott om natten i alla fall.
Vad fint. Jag gjorde en intervju här om förra veckan om filmen. Och då frågade den journalisten, eller den journalisten var inte ens en fråga, det var med ett påstående där han sa att han trodde att det jag gjorde är ett självskadebeteende. Att min journalistik skulle vara ett självskadebeteende. Ett påstående som gjorde mig oerhört upprörd. Och som jag liksom har gått omkring tänkt på nästan varje dag sedan dess. För ja, den journalistiken jag gör har definitivt lett till jobbiga situationer. Det är situationer som jag ofta väljer att inte prata om. Det är att inte konkretisera liksom vad hot och liknande har bestått av. Men jag gör det ju inte för att få hot. Och jag låter nej, men inte alltså, heller bli
det lät
för teoretiska
ju nästan som att han la skulden på dig.
Ja, det blir ju det som att...
Ja.
Och det är väl motsatsen till självskade. För att självskadebeteende är någonting som är njutbart kortsiktigt. Alltså det är en copingmekanism, men långsiktigt är destruktivt. Det du gör kan kortsiktigt ha negativa, men i ditt liv, målen, värderingarna du vill leva efter, är det rätt väg? Det är ju aldrig så med självskadebeteende.
Nej, och det är också så, skulle man säga det till andra liksom, grupper som liksom andra arbetsgrupper. Skulle man säga det till åklagare som också ofta får hot för att man vill liksom begränsa vad de gör yrkesmässigt. Alltså,
eller politiker. Eller de som jobbar inom socialtjänsten.
Det skulle ju... Och det är väl det, alltså, så jag tycker det här, egentligen så är det ju jätteviktigt att prata om vad man får för hot, vad man lever under för begränsningar för, på grund av liksom sitt yrkesval. Men det är också så otroligt så laddat att prata om det. Och det blir ofta en massa så påvisande av skuld och skam på en själv. Så därför så är jag jag är väldigt selektiv med att prata om liksom hur hot och våld har liksom sett ut mot mig i min yrkesroll. Vilket egentligen är sorgligt, men...
Ja, jag blir lite chockad. Jag har inte hört just det där formuleringen.
Nej,
jag har hört många, jag har hört många formuleringar, men inte just den.
Nej, det var också uttryckt som att det var en oro han hade mot mig. Eller liksom om mig. Vilket är spännande, jag känner inte den
personen.
Rapporten sen innan.
Nej.
För mig handlar det så himla mycket om att jag älskar det här jobbet. Jag älskar att göra journalistik. Jag älskar att få använda mig av så nya, intressanta verktyg. Jag älskar att få så lägga ett pussel och försöka förstå det större. Jag är liksom väldigt intresserad av broderi. Och jag tror att det som gäller mig på YouTube istället för TikTok kanske. Men, och jag tror att
boomer.
Ja. Men jag tänker att det är samma sak som journalistik. Man tar ett litet stygn och sen så blir det en helhet. Så för mig är det liksom att jag fortsätter göra det här jobbet är för att jag tycker så otroligt mycket om liksom själva arbetet. Och sen tycker jag inte alls att det är roligt att publicera. Jag tycker det är ganska jobbigt och ansträngande och det leder oftast till liksom svåra situationer och liksom mycket känslor. För att som människa är man ju inte ensam. Det är inte bara jag som blir utsatt när jag får hot, utan det är ju liksom människor i min omgivning, i min familj. Liksom. Så, men det är liksom kärleken till processen och till det här att vilja förstå hur saker ringer ihop och varför människor hamnar där de är och att få lov att liksom använda nya verktyg och nya metoder för att hitta dit. Det, den är starkare än
jag är liksom 100% där. Jag har gjort all research och så går jag till min redaktör och bara, jobbet är klart, jag ska bara skriva något.
Ja, samma här.
Men ska man vara så där nördig som ni är för att bli en riktigt framgångsrik journalist?
Alltså jag tror att mångfald, alltså metods- och personlighetstypsmångfald inom journalistiken har ju verkligen bevisats som en, alltså så, ett recept för att lyckas inom en redaktion. Tidigare har det ju varit en viss sort förmedlare av den objektiva sanningen. Oftast tillhörande det manliga köret och majoritetssamhället. Och gärna i medelåldern sådär. Och då är man så. Då kan man vara en grävande journalist. Men jag tänker att det har ju utmanats som ut i tusan. För att man behöver alla sorter. De har fortfarande sin plats och gör ett jättebra jobb. Men det behövs mer.
Ja, jag tror absolut man behöver inte vara nörd. Eller man behöver inte vara likt oss, utan vi är nog ändå undantag, tror jag. Men jag tror inte det skadar att ha ett driv. Och känna att man älskar det man gör. Men för mig har det heller aldrig handlat om att bli framgångsrik. Eller välkänd, det är nästan en nackdel.
Nej, men vill man bli älskad så är nog journalistik inte rätt väg, tänker jag.
Nej.
Ska man bli influencer då bara?
Ja, TikTok. Och sprid radikaliserande innehåll. Det finns ingen journalist som kommer granska dig och du kommer ha en miljon publik.
Mm-hmm.
Superbra.
Men är det hudvård? Är det inte det som är en stor grej nu?
Ja, det var en av dem.
Ja.
Promota ätstörningar också. Superbra. Konstiga recept. ASMR. De här är så här, man gör lite konstiga ljud med. Och så tycker folk att det är skönt att lyssna på.
Va?
Ja. De här som man gör typ så. Till exempel man pratar lite så här. Och så ska man röra lite på mikrofonen.
Jag
och så ska det kännas lite i huvudet.
Nope.
Ja, men hörni. Nu har vi nördat ner oss. Och lärt oss en massa saker. Och Jag vill läsa och höra mer från er framöver. Det kommer jag göra, eller hur?
Mm. Absolut.
Mm. Vad bra. Tack för att ni kom hit.
Tack
för att ni
kom.
Och information om verktyg och resurser och kurser för dig som journalist hittar du på vår hemsida fojo.se. Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila i så fall till bjallran.fojo@lnu.se.